Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt.
Hej!
Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Hej och välkommen till podcasten Billgren Wood. Med mig Sofia Wood.
Och med mig Elsa Billgren.
Elsa, det här är vår trendspanningspodd där vi pratar om allt från inredning, konst, design, mode, saker vi ser i vår omgivning, sånt som intresserar oss, grejer vi vill liksom gräva lite mer i.
Mm.
Och idag är det dags för ett konstspaningsavsnitt som känns jätteroligt och väldigt relevant.
Ja, på tiden också. Vi säger ju varje avsnitt att vi pratar om konst, så det måste vi liksom göra ibland, tycker jag.
Exakt. Välkomna.
Gud vad kul. Jag blir alldeles upplyft när man pratar om konst. Vet du varför?
Nej, berätta.
För det är en fri zon.
Ja.
Här det går inte att... är vi alla okej, vet du. Det är så okej. Att tycka och tänka, fundera, analysera, grotta ner sig, testa, vara nyfiken, vara arg. Alltså man får vara allting kring konst. Jag tycker det är så himla skönt. Kan liksom, det är som en ett så här, gymnastikpass för hjärnan och känslolivet. Där man är på en så här, supertrygg plats där ingen kan peta på en.
Det är underligt att liksom, det kan vara på det sättet. Och samtidigt tror jag att det är så många som tycker att det är det svåraste som finns att prata om. Mm. Alltså där man verkligen känner att man inte vågar nästan ens säga vad man tycker eller vad man känner. Eller att det kanske till och med är svårt att ens veta vad man känner. Att man är så... att det är liksom en osäker mark istället.
Mm. Jo. Verkligen, men konst är ju så mycket. Och jag tror att vi har en ganska snäv bild av vad det är för något. Och att det finns ett så här korrekt sätt att approchera konst. Och det är ju därför det här avsnittet känns så kul idag. För att vi är ju verkligen i en tid och en plats där de där reglerna börjar luckras upp. Så här, vad är riktig konst? Vad är konstens uppgift? Hur konsumerar vi konst? Hur har vi konst i vårt hem och vårt liv? Måste man ha konst hemma? Alltså så här, det finns så många olika saker som man kan prata om idag som kanske ska riva ner några av de där fyrkantiga väggarna som vi har byggt upp för oss ganska länge.
Mm, verkligen. Jag tycker att det är väldigt intressant att prata om just den här liksom, nya vågen av konstnärer som har kommit, som likt många andra människor som liksom gör någon typ av avtryck just nu, till stor del också använder sig av liksom sociala medier och digitala format för att liksom nå ut, precis som författare kan göra till exempel, både ja, men till exempel kokboksförfattare som mig själv, men också jag tänker på liksom några av de så här mest lästa romanerna som finns just nu är ju sånt som kanske har börjat som så här online-berättelser som har vuxit och blivit liksom enorma litterära succéer som har lästs av miljontals människor runt omkring. Och den typen av så här digital transformation har ju verkligen skett i konstvärlden också. Mm. Från att ha varit någonting som har varit väldigt analogt och mycket liksom centrerat kring att det i grund och botten är någonting som behöver upplevas fysiskt och på plats. Så har konstvärlden genomgått en jättestor förändring där man faktiskt har varit liksom väldigt öppensinnig, tycker jag, inför både att hitta liksom alternativa sätt att bygga en publik och att bygga en närvaro. Men också hur konstinstitutioner har förhållit sig till digitalisering, framförallt under pandemin.
Mm.
Jag tänker på när liksom alla konstmuseum har varit stängda länge nu, så är det ju väldigt många som har börjat med helt så här otroliga digitala visningar av både liksom permanenta samlingar, men också av så här tillfälliga utställningar som har visats digitalt på så här, nästan den branschen skulle jag säga, som har gjort det på det mest så här engagerande sättet.
Ah.
Tillsammans med liksom typ musikvärlden, där artister har så här tagit till Instagram och haft livekonserter i någon slags liten livesändning hemma i ett vardagsrum. Så har ju liksom man fått komma in hos konstnärer också. Och för mig är det, alltså jag känner mig så upplyft av det här just nu.
Verkligen, jag håller med. Jag kan känna att det här, eller det är ju väldigt ofta så att när världen är upp och ner och allting är en absurd kaos, det är ju då konstvärlden steppar upp och visar så här, nu får vi briljera. För vi behöver inte tycka för mycket eller liksom göra rätt, eller, utan vi får liksom rota i de där känslorna och bygga någonting nytt ur det. Och det är ju ofta i konsten som man ser de första små fröna till liksom framtiden, skulle jag säga. Alltså det är ju väldigt ofta som man tittar tillbaka på konst och ser hur det så här, var banbrytande för det, hela det stora kreativa uttrycket. Det vill säga allt det andra vi pratar om i den här podden. Så här, mode, skönhet, inredning, litteratur, allt möjligt. Alltså tv, film, whatever. Allt det börjar ju ofta i konsten, just för att det är så fritt. Och det betyder ju inte bara heller så här, hur konsten kommer att se ut framöver. Utan det handlar ju om hur vi som människor tar till oss konsten. Kanske kommer det bli på ett annat sätt framöver, i och med att det har varit tvunget att vara det tidigare. Och nu finns en chans för konstnärer att verkligen så här stöka runt och röra runt i grytan. Kanske inte handlar så mycket om så här en stor oljemålning på väggen längre, utan mycket mer om vi kliver in i en så här ny surrealistisk våg kanske.
Ja, verkligen. Och, jag tycker att det är spännande att se hur många konstnärer så här, förhåller sig till just sociala medier som nästan som ett så här, medium för någon typ av så här, performancekonst.
Mm.
Att man kan utnyttja det på det sättet också. Och ofta så är det ju liksom unga konstnärer som är snabba på det, men man kan också se så här, typ Cindy Sherman och folk som liksom är etablerade konstnärer sedan länge, som faktiskt ser så här möjligheten i det och är så pass fritänkande att man både kan vara liksom en Arvida Bryström men också en så här superetablerad Cindy Sherman som leker med mediet på liknande sätt.
Verkligen.
Och det tycker jag är liksom uppfriskande. Mm. Och jag tycker att det är så härligt med att typ Instagram eller YouTube eller till och med så här vissa så här Twitterflöden, att de bara kan få vara fristående från allt det här andra liksom hjärndöda chablet som vi andra håller på med mycket. Och att det kan få vara så här väldigt men inte så ängsligt och inte utifrån interaktionen utan att det och utifrån bedömandet, utan att det handlar om att skapa snarare än att kommentera. Mm. Och det är så uppfriskande. Och jag tror att du och jag pratar ju ofta om det, och det är någonting som du ofta återkommer till, att så här, antingen är man en person som gör eller så är man en person som tycker.
Mm,
och precis. Det är för mig så, jag tycker att det är en så befriande inställning att ha på något sätt.
Jag tror att det kan vara bra att ha i ryggen i det mesta. Så här. Vi har ju, och framförallt nu när vi har levt i en tid där så här, åsikter har varit makt i och med att vi kan kommunicera. Så här, retorik och åsikter har varit det som har vunnit debatter och trender och liksom. Det är, kan du uttrycka din åsikt tillräckligt bra för tillräckligt många människor, så vinner du väldigt mycket poäng liksom, i det sociala mediespelet. Men det är mycket svårare att skapa någonting, kan jag tycka. Och det blir också utrotningshotat på något sätt, för att det slutar till slut med att åsikter föder andra åsikter som i sig blir innehåll och något skapat. Så det liksom ursprungsprodukten eller tanken eller aktionen eller vad det nu är som är liksom skapandet, den försvinner, behövs inte längre, utan åsikterna blir produkten. Och där kan jag tro att vi, alltså jag kan tycka att vi tappar ganska mycket, framförallt om man pratar om kultur, där man behöver skapa utan värdering ganska mycket för att komma någonstans. Att bara tycka där blir ju att sätta sig i en, liksom, in i ett hörn där man inte kan röra sig någonstans. Och det blir också väldigt så här läskigt, för att om man skulle skapa med tanke på vilka åsikter man får av det, då skulle ju ingen göra någonting. För det är ju, alltså det går ju inte att plisa alla. Så att det är alltid någon som inte tycker att det är bra eller håller med eller vad det nu är. Utan att skapa kräver ju att kliva in i en bubbla av totalt självförtroende eller självförakt. Och ha en jättedistans till sig själv som person. Och det är det som jag tycker är så intressant med konstnärer. För de är ju ofta där någonstans. För det krävs ju ett otroligt självförtroende att skapa en produkt, visa upp det och säga så här, den här kan man köpa. Alltså det är ju ett... Det är ju ett självförtroende att så här, den här är värd, och framförallt när det är så här, en skulptur eller ett konstverk, så att den här är värd för dig att ha hemma. Så bra är den här. Och så här, och kom och titta på många saker jag har gjort och gå runt och köp dem. Det är ju otroligt vilket häftigt självförtroende det är. Och jag tycker att det självförtroendet har vi tappat. Det där så här, det får bära eller brista självförtroendet är ju finns liksom inte längre i sociala medier, eftersom det går så snabbt och man är aldrig sårbar på riktigt när man är på sociala medier, utan bara liksom lite grann bakom en skärm. Och i allt det här så har ju min lillebror blivit konstnär.
Ja, det är väldigt spännande. Kan du inte berätta lite om det?
Jo, men det här är så kul. Jag är ju uppvuxen i en familj med två konstnärsföräldrar. Och så min stora syster Andrea och min lillebror Sigge. Och det har ju alltid varit så här. Alltså mina föräldrar, framförallt min pappa var ju väldigt ung när han gick Valands konsthögskola. Och träffade mamma där. Och hon var ju 5 år äldre och hade en liten dotter på 4 år. Och de blev ju kära. Pappa var ju poppis, liksom. Poppis, cool, synt kille. Och mamma var ju liksom, hon hade jobbat på Ericsson innan och så här. Hade lite vanligt jobb i bagaget, men målade hela tiden. Pappa blev ju kär i mamma, har han sagt, för att hon var inne och målade när alla andra var ute och typ rökte och var coola på skolgården, på rasterna. Så hon var helt inne i sin konst, och det var det som gjorde att han föll för henne. Och så de har ju alltid haft konsten som hela sin identitet. Det har inte funnits något annat. Det är nästan så att vi knappt har funnits, ska jag känna ibland. Alltså mamma och pappa skulle liksom välja konsten före sina barn, tror jag, typ lite. Och det låter ju brutalt och hemskt när man säger det sådär, men det är nog bara vad det är. Och jag tror att det också gör att de är de är väldigt liksom duktiga konstnärer. De har gjort det till hela sin existens på något vis. Och det är så det också har varit länge, och det är så man har sett på konst och konstnärer. Och alltid under uppvuxen så har ju vi barn, eftersom mina föräldrar är kända också, fått frågan så här, ska inte ni måla? Och jag har ju, vet, verkligen så här, tjej, bara nej, vill inte liksom, jag ska väl inte, de är så bra, inte skulle jag kunna göra något bra, alltså så här, livrädd för att jämföra mig. Men min lillebror, vet du, han är uppvuxen i ett annat sammanhang. Han är uppvuxen på Östermalm bland så här, tuffa entreprenörer i 20-årsåldern som så här, gått med sina börsnoterade bolag typ när de är 15. Alltså det är en helt annan värld än så här, ja, där jag kommer ifrån och verkligen där min stora syster kommer ifrån. Men han har helt plötsligt, han liksom fick feeling och han har ju i sig och började måla i pappas ateljé. Och sen så bara, nu ska jag bara måla. Och så målar han, och han målar varje dag. Och vi delar ju ateljé.
Mm.
Och, så jag får ju se hela den här processen när den sker, en helt nyutsprungen konstnär som inte har gått någon skola, utan ja, det är väl livets hårda konstskola i så fall.
Som bara, ja, är liksom en, någon typ av uppväxt som, ja, men liksom, det är det jag menar, i något sammanhang.
Ja. Ja. Som bara tar fram en panå och målar. Och gör det med den där urkraften som jag har sett. Alltså det ser ju ut som min pappa när han sitter där liksom på knä på en liten kudde. Och man är så här,
de är också en så centimeter, lika varandra.
En centimeter till så är cracken framme. Alltså du vet.
Mm.
Det är liksom en viss hållning när man sitter på knä och målar. Och det är så tryggt och mysigt. Men det är så roligt för det går ju också väldigt bra för honom. Han säljer ju jättemycket av sina verk och haft utställningar. Är väldigt så här driven och framåt. Och han har ju också förstått att hela inramningen, både bokstavligt och ja, men så bokstavligen är det också väldigt viktigt att hela paketet är någonting man presenterar och säljer.
Exakt. Och där, precis är det där vill jag gräva lite grann, för där tycker jag att det är ett spännande skifte i konstvärlden just nu. För att jag kan uppleva att man tidigare har tänkt att det finns liksom den fina konsten som är grundad i liksom, konstskolor, som är liksom, där det finns ett typ av liksom, en akademisk approach till det till viss del. Det, han, liksom, det är ett någonting som ska ske i lite dunkel mystik. Det är ganska få förunnat. Det är svårt att komma in. Många som kommer in har, det här är någonting som liksom konstskolor verkligen har brottats med eller behövt så liksom ifrågasättas kring de senaste åren.
Sofia, vi är sponsrade av Tradera som är vår favorit, älskling och räddare i nöden.
Nu ska alla göra exakt det jag ska göra.
Ja.
Mitt enda fokus just nu det är att sälja allt jag har. Och jag ska göra det på Tradera. Och jag vill rekommendera alla att göra det.
Men så skönt att slippa ha typ loppis på gården och ingen kommer.
Talat av egen erfarenhet.
Nej. På Tradera, det är ju alltså en otrolig marknadsplats för cirkulär konsumtion. Och det är liksom så vi måste tänka framöver.
Framförallt så ska vi tänka på vår semesterkassa.
Den ska vi också tänka på.
Den ska fixas nu.
Ja, och för att det ska klirra till lagom till semestern så är det lika bra att börja rensa nu. Mm. Vad har vi i skåp? Vad har vi i lådor? Vad kan bli till rena pengar på kontot?
Vad kan bli min sommarresa?
Mm, vad kan bli den där, ja, men den där goda lunchen efter en dag på stranden? Vad kan bli en picknickkorg full av godsaker? Vad kan bli en ny gräsklippare när den gamla pajade?
Den här sommaren ska bli den bästa sommaren. Jag vet du, det här läser jag faktiskt i tidningen i morse också.
Mm-hmm.
Att det ska bli en otrolig sommar. Det ska vara så soligt. Vi kommer bada så mycket. Allt, det ska njutas.
Det ska det. Mm. Vi är värda det efter den här vintern.
Ja, och vi gör det genom att fixa semesterkassan tillsammans med Tradera.
Underbart. Så in och sälj dina saker på Tradera och boosta semesterkassan nu.
Tack Tradera på så många sätt.
Älskar er.
Så här, varför har alla samma typ av bakgrund i de här världarna? Varför är det stängda rum liksom?
Mm.
Men någonting som jag upplever verkligen har skett liksom senaste åren har ju varit just den här liksom ja, men den här generationen av konstnärer där man liksom då kan räkna till Sigge som gör saker utifrån ett annan med en liten annan approach. Det kan absolut vara så att många av de här människorna också har gått på konstskolor. Men de har till stor del liksom även så här byggt upp hela den här inramningen runt om konsten, som också sätter den i dels en annan kontext, att man kanske, det är liksom lättare för fler att förstå, men det är också det här att det liksom inte är riktigt lika mystiskt, utan att det är mer approachable på något sätt.
Skicka ett DM så kan du köpa ett verk.
Precis. Och jag tänker på liksom konstnärer som Emilia Ilke, eller tänker på Evelina Kron också. Alltså den typen av så här konstnärer där man både får så här följa med lite i studion, man får se de färdiga verken, man får se så här typ en bild där de har så här sett en soptunna eller någonting. Och sen så kan man ändå där, även om man själv aldrig hade sett den bilden och känt inspiration kanske, så kan man se den bilden och så ser man den i ett flöde där det sen kommer ett konstverk och man kan se den röda tråden på något sätt. Och jag älskar den typen av så här kontextualisering där man, för det handlar också om att göra det liksom tillgängligt och lite mer demokratiskt för fler människor. Vi har pratat tidigare här i podden om en av mina absoluta favoritkonstnärer. En kvinna som heter Cassina Moda. Och hon är ju från Mozambique, men är baserad i USA till merparten av hennes tid. Att hon spenderar i New York och är bosatt där nu också. Och hennes Instagram är ju en av mina så här absoluta största happy places. För att hon pratar, liksom hennes konst behandlar väldigt mycket någon typ av så här, den liksom den östafrikanska erfarenheten. Hon porträtterar det livet väldigt mycket i den faktiska färdiga konsten. Men på hennes Instagram så får man också följa med i så här, hennes snapshots från hennes uppväxt, från hennes mostrar och fastrar, från bröllopsscener i Mozambik. Och det är liksom, det är, konsten är inte liksom direkt porträtterande av specifika individer, men genom att ta del av hela hennes värld så förstår man konsten på en helt annat sätt också. Och det så här tillgängliggör den på något sätt. Förstår du vad jag menar?
Är det hon som heter Cass Amanda på Instagram?
Ja. Precis, hon heter Cass Amanda.
Hon är ju också kompis med Sophie Buhai, som är smyckesdesigner från Frankrike. Och där kan man prata om så här, gränslandet mellan design och konst, tycker jag. För att hennes formvärld är mycket mer än bara smycken. Och det kan jag tycka så här, det är så, det känns väldigt modernt att använda sig av just smycken på ett sätt som är mer än bara liksom vackert, utan också så här utforskande. Hon leker ju jättemycket med snäckformen och så här ursprungsformer och gjuter saker. Och hon har också börjat så här, hon har skapat så här jättevackra små askar också. Och hennes flöde är ju otroligt fantastiskt, för att hon lägger upp saker som hon inspireras av. Man får liksom se vad hon tittar på i den här, i det här gamla liksom den här cigarettboxen designad av Josef Hoffman 1903 i nickel. Så här, oj, den kanske inte jag hade liksom stannat upp vid på samma sätt, men nu ser jag den med hennes blick och sen ser jag hur hon tittar på det där materialet och sen går det vidare i ett smycke. Och på något sätt så blir det lättare att ta till den konstnärliga processen då, när man får se hela den resan på något sätt. Och det blir också inte så, det handlar inte om tingen. Och det tycker jag är så härligt. Att så här, tingen är bara en produkt som reser, som förändras, som tar med sig en berättelse. berättelse. Och det är berättelsen och resan som är det intressanta. Och det är också där jag känner att vi har typ glömt bort att rota lite de senaste 20 åren. Eller jag vet inte, alltså så länge vi har haft typ Pinterest och Instagram. Mm. Mm. Det känns som att det, okej, det är inte 20 år, men 10 år i alla fall. Att det är en, det har lätt blivit, vi har blivit fördummade. Har vi inte det?
Jo, jag tror att vi har liksom kanske, jag kan uppleva att referenserna är så likriktade. Att man inspireras av samma saker och för att vi har varit så liksom långt ifrån den konstnärliga så här, approachen till de här sakerna, mm, så har vi som liksom inte är konstnärer, som kanske inte har det där ögat för det originella på samma sätt, utan som mer tittar och känner så här, åh vad fint det här var. När det är vi som ska hålla i taktpinnen kring inspiration, då blir den liksom grund. För att vi är inte lika duktiga på det som de människorna som är artistiskt begåvade, som kan se det, vi behöver dem som någon typ av så här vägledare. Verkligen. De är ju de som ska liksom hålla i den så här, den estetiska taktpinnen. Och därför som det blir bra.
Ja, alltså det är konstnärer som är de original influencers. Det känns som att man är skyldig sig själv att fylla sitt Instagramflöde med många konstnärer.
Exakt. Och jag tycker eller att det är så
spännande människor framförallt.
Ja, precis. Och jag tycker att det är så spännande hur man att det liksom finns den här framåtrörelsen nu där konsten tar en större del i folks liv, till exempel. Jag tänker på Linnea Andersson som ju är konstnär och bland annat har gjort de här vackra filtarna för Arket.
Just det.
Du vet, den där, jag har en sån svartvit och den finns ju i flera olika färger. Och hennes verk är ju liksom, ja, hon har ju många olika medier som hon jobbar i. Hon har gjort det samarbetet, men hon gör också liksom, har gjort jättemycket annat också. Mm. Och är ju, skulle jag säga, väldigt liksom väletablerad idag. Men jag tänker att så här, de där liksom konsten touchar på inredningen, det är en så här tillgänglig plats för, det är en så, liksom, det är så låg ribba på ett bra sätt för folk att få in, att liksom få in konst i sin vardag.
Verkligen.
På ett annat sätt där.
Det som är här, jag tänker också på Malin Gabriella som ju också verkligen är en etablerad konstnär som gör helt fantastiska saker. Alltså det är ju ljuvligt vackert på alla sätt. Men också liksom stökigt och spännande. Och med den typen av konst i sitt flöde och att så, titta och njuta och så här, se vad som händer. Men jag tror att det också gör att man blir mer mottaglig för färg och saker som är lite off. Pappa har ju pratat om det och det nämner vi ju ofta. Att så här, man ska ju omge sig med saker som känns och som stökar till det. Och det är vi nog väldigt dåliga på idag.
Verkligen. Och det är ju så här, där kan jag ändå känna att det finns en liksom, där ligger också lite av en så här förändring i luften från att så här, man tänker i så här skulpturvärlden, för det är ändå någonting som många är intresserade av. Man är liksom intresserad av att äga skulpturer av olika form. Jo, men för att det är så liksom, det är spännande och det ger någonting liksom. Men vi har ju länge varit i så här de vackra bysternas värld. De söta liksom små bebisansikterna och hela den biten. Men där har vi också nu så här gått mot de mer det som är mer lekfullt, det som är mer underfundligt, som är liksom annorlunda och konstigt. Och liksom så här glasskulpturer som ser ut som fogskum som nästan har exploderat och runnit ut i glas till, ja men jag tänker, alltså så här, glas har vi ju, gud, glas skulle vi kunna ha ett helt eget avsnitt om, för att det är så spännande med svensk glaskonst tycker jag. Men också så här bara supertillgängliga jättesmå figurer. Jag har några, ett litet rosa par gubbar från Anna Svedberg. Som är en Malmöbaserad konstnär som gör de här liksom otroliga små liksom, gubbarna som man bara blir glad av att se. Och de är liksom konstiga och det är mycket liksom tuttar och konstiga glada små gubbar som sitter och bräsar och bara är liksom så här jättenaivistiska och så härliga och roliga. Och de är så långt ifrån en liksom vacker gipsbyst som man kan komma, men det tillför den här liksom jättehärliga lekfullheten. Och där har det också liksom ploppat upp väldigt många gallerier till exempel. Som ju har både börjat representera den här typen av konstnärer och som liksom säljer det, som gör det enkelt att köpa de här sakerna på ett sätt som, för jag tror att många drar sig från att köpa konst för att man tror att det är väldigt dyrt och att det ska vara pinsamt att fråga vad saker och ting kostar. Tror inte du det?
Jo, verkligen. Men jag tycker det är så fantastiskt att det börjar ploppa upp också flera så här korsbefruktade gallerier. Som på något sätt så här, för nu har vi lärt oss om inredning så länge. Så det är någonting där vi känner oss mer hemma. Där fattar vi att så här, det finns svindyra soffor, men jag blir inte... Alltså så här, ja, den är jättedyr, då ska jag inte köpa den, men den är fin. Och där finns det en annan. Alltså, där har man förstått pengar mer. Vi har förstått kostnader och så här, lärt oss och vi blir inte livrädda för den frågan. Liksom. Man kan gå in på en jättelyxig inredningsaffär och liksom titta och sitta och klämma och känna och utan att så här, känna så här, oh, att det blir typ en Pretty Woman-scen där man så här, blir utkastad. Liksom.
Exakt.
Och jag tror att så bör det bli med många gallerier också för att de kanske också nu börja sälja lite andra saker. Och då menar jag både online och IRL. Jag tänker på Marie-Louise Sjögren som ju är vår kompis och hon designar egna möbler men hon använder också sin studio som galleri för konstnärer. Och jag tänker på så här internetsajter som Helle Tygesen som säljer liksom kurerade mycket keramik, en del antikviteter, men jättemycket konst. Både original och tryck. Och även The Apartment var ju jättetidiga med att göra ett väldigt så här kurerat, speciellt knasigt eget urval och liksom hålla fast vid det. Och visa att konst kan vara så mycket. Det kan vara ett tryck, det kan vara en olja, det kan vara liksom en keramisk produkt, det kan vara en bonad.
Exakt, bonaden. Alltså textilkonsten. Det finns ju så många så här, spännande konstnärer som utforskar det också. Jag tror att det är en sån här sak som att allt från att man är sugen på att hänga en matta på en vägg till en gammal liksom, så här, auktionsfyndad Märtamåsbonad till ja, men vi har ju ett jättestort modernt verk av Ebba Andersson i vårt vardagsrum. Alltså det, så här, det finns så många olika vägar för det här att ta. Och som du säger också så har ju även det hänt jättemycket på printmarknaden. Jag tänker på liksom företag som så här Wall of Art och så, som verkligen har börjat göra så här fina konsttryck som tillgängliggör konsten för fler också. Och det är ju som även liksom Affordable Art Fair och alla de här liksom, ja, men det händer så mycket i konstvärlden just nu som gör det möjligt för fler att upptäcka det. Jag tycker verkligen att man ska ta det till hjärtat och försöka ge sig in i den här världen. För det är så himla mycket mer inspirerande än att kolla på ytterligare ett liksom så här, veckans alla nyheter som har kommit till inredningsvärlden. Alltså, vi behöver inte fylla vårt medvetande med mer sånt, utan så här, in och följ massor med roliga, spännande människor som har en annan take och ett annat liksom, synsätt på sådana här saker. Verkligen. Jag tänker att vi måste lägga upp på Billgrenwood podcast. Både sånt som inspirerar oss. Och sen har jag några videokonstverk som jag skulle vilja försöka dela också.
Ja.
Och se om det går. Ett par grejer som jag har gråtit mig igenom. För att man blir så fruktansvärt berörd.
Gud vad härligt. Och vi unnar oss alla den här lilla stunden av att så här vara untouchable. För det är också ett sätt att närma sig varandra, tycker jag. Med liksom öppna armar. Och det är ju fantastiskt om konst kan hjälpa en att hitta till den platsen. Är mottaglig och nyfiken.
Spännande. Okej.
Okay. Yes, box. Vi hörs på fredag med en liten petit. Och så ses vi på Billgrenwood podcast för massa konstnärlig inspiration.
Ha det så fint.
Hej då.
Hej.
En podd från Allermedia.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Det där var för att uppmärksamma er på att McDonald's nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger som exempelvis Ma. Eller till exempel Burger.
Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Fäktar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.